demonernas första Belzebul. Vad tänker ni om det? Brukar ni driva ut demoner här i Bifrostkyrkan? Är det något man gör så där? Alltså, vet ni, den här texten handlar inte om ifall det existerar demoner. Det tas för självklart, det förutsätts. Det var så man beskrev det onda på den här tiden. Och Jesus, han delade den synen, eller han hade samma syn som sin samtid. Och jag tänker att det finns olika sätt att beskriva ondskan. Det är min första poäng jag har hittat här. För idag så pratar vi mer om att vissa ideologier är ondskefulla, att egoismen, ibland kanske det kan finnas någon psykiatridiagnos som skapar ondska. Det är vårt sätt att beskriva ondskan. Men det är inte det den här texten handlar om. Det är bara förutsätt att det onda finns. Och det tänker jag är sant. Jag har faktiskt ibland mött människor som förnekar att det finns något ont, att det är något som kyrkan har uppfunnit, synd, ondska och sådär. Men jag köper inte den saken. För när vi ser vår värld och när vi ser vad som händer ibland oss, även här i Göteborg och Mölndal, det händer onda, fruktansvärda saker. Mobbning, övergrepp. Det finns ondska och man kan beskriva det på olika sätt. Så det här med demoner och Belzebul, det lämnar jag. Så beskrev man det på det onda på den tiden. Är ni med mig? Nej, centrum i den här texten är inte hur man ska beskriva det onda, utan det handlar om vem Jesus är och vad som är hans uppgift. Att Jesus har makt. Att han driver ut det onda med Guds finger. Att genom honom når människorna Guds rike. En gång när jag var i Calcutta, Indien, så gick jag genom ett område, eller vi besökte många sociala organisationer och sådär. Och det var ett område vid Kaligat, om det är någon som känner till Calcutta, där det var mycket prostitution. Så de prostituerade bodde i området och varje kväll kom kunderna. Och så skulle vi dit och hälsa på, följa med några av dem som jobbar. Och att vandra genom det här området på kvällen med kvinnorna som stod där och alla män som strömmade dit från olika håll, kanske på vägen från jobb eller vad de gjorde. För mig kändes det som, det här är liksom, det är så ont, det är sånt mörker här. Och då bad jag till Gud för mig själv, som jag ofta gör när jag upplever att det är väldigt tufft och svårt. Och så gick vi där och så fick vi komma till ett litet drop-in-center för tjejernas, kvinnornas barn. För det hade de ordnat så att barnen skulle slippa vara på gatorna runt där när mammorna fick besök. Och där fick de lära sig läsa läxor och leka och fick mat och prata med bra vuxna och sådär. Och det var ett väldigt ljus plats som ni kan förstå mitt i det här mörkret. Och det var många år sedan jag var med om detta. Men just hur man kan, när man är med om något mörkt, vi kan alltid be till Gud för oss själva och så hittar vi de ljusa punkterna, ljusa platserna på något sätt. Gud är alltid med oss mitt i mörkret. Sen kommer den där märkliga, kan jag tycka, berättelsen. Det finns ju mycket, men jag har försökt hitta några saker. Från vers 24. Anders, har du lust att ta fram det igen? När det står så här på slutet, när den orena anden, du ska en till. Hur ska vi förstå detta? Den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa trakter. Och så vänder den tillbaka och det är städat och snyggt och så blir allt mycket värre. Slut blir värre än början. Ja, ett sätt att fundera på detta är att precis innan i samma kapitel så lär Jesus lärjungarna Fader vår, den bönan. Och så säger han, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Och så småningom, om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Ni ska få helig ande. Och det verkar som att det är viktigt att vara uppfylld av något. Det där med rent och snyggt, städat och snyggt. Att inte det är ett ideal. Att det finns en fara i att vara tom. För att kämpa mot det onda. Ni ska få helig ande som ska fylla er. Och jag funderar på Indien igen. Jag hörde om en konferens dit många kom åkande från hela världen. Och så skulle man fylla i vilken religion man tillhörde. Och då fanns det ju ett gäng svenskar som ville skriva ateist eller ingen religion. Och det ansågs väldigt märkligt. Kan vi lita på någon som inte har någon religion? Som inte tror på någon gud? Det där tomma liksom. Det var det skrämmande. Så jag tror. Motståndskraft mot det onda kräver att vi är fyllda med något. Med kärlek, förstånd, tålamod, ansvar. Med den heliga ande. Det får jag ut ur den biten av texten. En annan sak jag vill ta upp står i vers 23. Och det är precis innan det här. Om du kan backa ett. Så står det så här. Den som inte är med mig är mot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. Det är ju hårda ord. De som inte är med, väldigt många som inte är med, är emot. Vi är den lilla gruppen som har rätt. Så läser jag det. Och alla de andra fel. Det är liksom väldigt exkluderande, sektaktigt nästan. Oj. Men vet ni, om man läser två kapitel tidigare så står det så här i samma Lukas evangeliet. Lärjungen Johannes sa: Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde dig som vi. Men Jesus sa till Johannes: Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er. Alltså, hängde ni med? Helt tvärtom. Alla som inte är emot er är för er. Och av detta lär jag mig att man kan, det finns en väldig risk att ta en vers och bygga ett helt resonemang på. Om vi ska ha respekt för Bibeln så går det att tolka på olika sätt många saker och vi måste se stora sammanhang och kontext. Att predika från kyrkårets och brottas med svåra texter. Jag ringde en gammal vän och frågade hur gjorde de på 50-60-talet i frikyrkan när du var barn eller 40-talet? Och då sa han, nej då fanns det ju ingen sådär serie. Då predikade man, då var det knäbönemöte eller enskild bön kanske tills man fick ett tilltal, detta ska jag predika över. Och det kunde också hända att man på plats, på väg upp till predikstolen, precis när man kom upp, bytte ämne helt. För man kände, och det är ju fantastiskt att tänka, men det finns något spännande i att försöka även ta de svåra ämnena, men med ödmjukhet. Men jag skulle gärna vilja att ni som har varit med lite längre, berätta lite om hur det gick till att välja predikoämnen förr. Det är en önskan jag har. För den här texten hade jag inte valt om jag fick välja vad jag ville. Men jag har försökt att dela lite och jag ska försöka sammanfatta vad jag kommit fram till. Utifrån dagens evangelietext konstateras att det finns ondska. Den beskrevs annorlunda på Jesu tid än vad vi gör idag. Men den finns. I centrum av den här texten står frågan om Jesu identitet och uppgift. Genom honom kommer Guds rike och vi kan också sprida Guds rike. Den tredje saken är att motståndskraft mot det onda kräver att vi är fyllda av något. Av kärlek, förstånd, tålamod, ansvar, den heliga ande. Vi måste vara fyllda av något för att kunna ha motståndskraft. Och den fjärde saken jag har lärt mig. Bygg inte ett helt resonemang på en enda vers. Det är riskabelt och inte respektfullt mot Guds ord som helhet. Amen.